vill säga välkomna till podden Snabbtänkt. Snabbtänkt är ett litet projekt som vi har här inför valet 2018. 100 forskare gör någonting som vi i vanliga fall inte gör. Vi tänker jäkligt snabbt och vi kommer att komma ut med poddar och vi kommer att komma ut med en bok 10 dagar efter valet med skarpa analyser om vad som har hänt. Och här idag så tänker vi prata lite om valkampanjerna som vi har att se fram emot. För det är faktiskt så att det är 5 månader kvar till valet. Mycket står på spel. Osäkra väljare. Vilka partier kommer att få röster? Vad kommer vi ha för regeringsalternativ? Kommer en del av partierna ens att komma in i riksdagen som vanligt? Och inte minst, vad kommer att hända på Facebook och sociala medier? Och det är några frågor vi ska prata om här idag. Så jag tänkte börja med att fråga mina eminenta kollegor här. Vad tror ni kommer karaktärisera valet 2018? Vad är det som vi kommer att få se? Vad tänker du, Marie?
Rent instinktivt så ser jag att det här kommer bli det integrerade valet. Alltså här kommer man på allvar se användningen av sociala medier men med ett fortsatt starkt traditionella medier.
Vad säger du, Lars?
Jag måste säga någonting annat. Jag säger att det blir allt om ingenting valet.
Allt om ingenting?
Ja.
Det låter lite oroväckande.
Ja, det är inte så oroväckande, utan valet för 4 år sedan så intervjuade ju partisekreterare och så under deras kampanjer. Och då finner man att alla hade intrycket av att det var lite svårt att säga vad den här valrörelsen egentligen handlar om för specifik fråga. Och vi vet att partierna blir allt proffsigare på sina kampanjer, gör sina utspel, driver sina agendor. Och alla driver dem parallellt bredvid varandra. Sen finns det medieföretag som blir allt duktigare på att bevaka valet. Har också sina egna agendor, reportageserier, utfrågningar av partiledare. Och i slutändan blir det rätt svårt att säga vad just den här valrörelsen handlar om. Så jag tror att vi får se ungefär samma sak igen. Att det blir lite svårt att säga vad som faktiskt beskriver den här valrörelsen.
Ja, för under hösten så har ju väldigt mycket av rapporteringen om politik och samhällsfrågor handlat om hashtaggen MeToo. Och kan det bli så att det blir liksom snabba svängningar, det kommer att komma hashtags, det är det vi kommer att diskutera, eller blir det några sakfrågor överhuvudtaget, eller blir det de här liksom sociala mediekampanjerna? Vad tror du, Marie?
Jag skulle vilja säga att hashtag som slår igenom bruset, de är inte många. MeToo är ett av dem som då dessutom har fått en global spridning. Men det är svårt att få det här genomslaget, så jag tror inte att vi kommer att ha MeToo-hashtaggen fast i politisk tappning. Nej, det tror jag inte.
Vi såg ju väldigt snabbt förra veckan när Sara Danius avgick, så var det väldigt många som ställde upp på hashtaggen Knutblus. Och även jag idag. Det är ett sätt att följa liksom en medieutveckling som pågår. Men det är lite läskigt om sakfrågorna försvinner. För alla politiker, eller inte alla politiker ska jag inte säga, men många politiker hoppade ju på det här med knytblusen. Det var flera ministrar och så vidare som var ute på Twitter och Instagram och visade upp sina blusar och knutar till stöd. Men är det det som politikerna ska göra? Gör det att tappar vi liksom tilltron till politikerna om de liksom bara hoppar på de här snabba hashtags?
Det får ju vara den här panelens Oraus Engdahl då, som inte har typlös att säga att jag tror kanske inte att det får den effekten. Jag tycker MeToo är ett intressant exempel, för det dominerar verkligen debatten och mediedebatten under hela hösten i Sverige och många andra länder också. Tveklöst finns ett oerhört stort genomslag. Men politiskt och opinionsmässigt så det parti som har feminism i sitt namn står fortfarande och stampar långt utanför riksdagen och har inte på något sätt kunnat tillgodogöra sig den här trenden. Och det är lite intressant också, för det finns en skillnad mellan det som vi debatterar och det som är högst på dagordningen och det som faktiskt har betydelse för människors partisympatier och som bestämmer om när man går och röstar, varför man röstar på det sättet.
Och jag skulle vilja bryta in och säga det att politiker som då hoppar på typ trenden med knytblusar, det handlar ju om att få spin, att få bilden att gå runt och skapa känslor. Och där var det väl kanske en bild som har, om man ser ut ett politiskt perspektiv, som har slagit, och det är ju Miljöpartiet som kontrade Trumps mansbild med att ha en kvinnobild. Och den bilden fick ju ett annan typ av genomslag. Och det handlar alltså, syftet är alltid att få spinn för en politiker, och det där mycket strategierna i politisk kommunikation finns.
Men om nu politikerna bara jobbar med att få spinn, kan det leda till att våran misstro, att vi liksom slutar att lita på politikerna och vi tar inte kampanjerna på allvar, och det blir liksom det här som en del kallar för snuttifiering, att det inte blir någon substans?
Jag skulle vilja säga, återigen då, knyta in här.
Knytblus.
Ja, jag får skaffa mig knytblus. Vad vi såg förra valrörelsen 2014 var ju att partierna upplever inte att de får gehör för sina utspel. Så jag skulle vilja säga att även om målet är att få spinn, så är det ju inte som så att det blir spinn lika ofta som de önskar. Så jag tror inte det har med, om man ska säga, för att förtroendet minskar. Absolut inte.
Och det kommer väl att bli en ganska hård kamp om opinionen. För jag tänker på det här, vi har ju faktiskt tre partier som ligger nära spärren. Hur kommer de agera för att liksom nå ut och lyckas? De måste ju vara livrädda nu.
Det kanske de är, men de vill ju också hänga kvar. Och grejen är att alla gör på ungefär samma sätt. För alla är väldigt duktiga. Vår slutsats när jag tittar på det, att alla partier är väldigt duktiga på att kampanja. Man blir proffsigare och proffsigare på det och gör rätt saker. Man väljer målgrupper, olika kanaler på ett väldigt sofistikerat sätt. Sen har man olika mycket pengar. Men alla är duktiga på det här området. Men det där är ingen garanti till framgång i opinionen. 2003 hade ja-sidan, ja till EMU. De hade 500 miljoner kronor i kampanjkassa och de förlorade. Så pengarna spelar inte alltid en roll. Och hur sofistikerad man är behöver heller inte vara helt avgörande.
Men du, Marie, som har tittat på reklam. Ja. Alltså, är det värt för partierna att lägga alla de här pengarna? Funkar det? Funkar kampanjer och reklam?
Jag tror att det beror på vem du frågar. Partier har nog lite olika ståndpunkter i den, och jag tror att ekonomiska faktorer bidrar till lite till den här ståndpunkten. Det vi vet från 2014 var att 85% av svenskarna nåddes av tv-reklamen. Det är ju oändligt stora siffror. Men frågan är om det blir en omsättning i en röst, det vet vi inte.
Nej, och det är ju väldigt svårt att mäta. Precis. Och undersöka. Mm. Men vi ser ju att partierna lägger mer och mer pengar på kampanjerna.
Vi är också väldigt fascinerade av de nya företeelserna. TV-reklam var ju nytt för en 4-5 år sedan. Och nu är sociala medier väldigt nytt. Va? Men det som partierna, när vi frågar om, tycker är oerhört viktigt till exempel, det är direktreklam till hushållen. Och vad det är för någonting? Ja, det är tråkiga broschyrer som man får i brevlådan med röstsedlar i. Det värderar man väldigt högt, men jag har inte sett en enda nyhetsartikel som beskriver just det här med de här broschyrernas betydelse. Och det visar ju att gamla och nya kampanjmetoder fungerar parallellt bredvid varandra hela tiden. Ingen valrörelse är den andra helt lik, men gammalt och nytt blandas alltid. Och så är det nu också. Så det som är liksom mest hypat, det är kanske inte alltid det som är mest effektivt för att få röster.
Och jag skulle vilja säga som så att det handlar om att ha en verktygslåda där alla de här olika verktygen ligger i, och beroende på vad man ska laga eller vad man ska fixa, så använder man tv-reklamen eller man använder sociala medier eller man har torgmöten eller man använder sin digitala valstuga på Facebook.
Så då kommer vi ju in på den stora frågan som är verktyget sociala medier.
Ja.
Och det känner vi alla till. Det är en oändlig uppsjö och röra av olika saker som man kan syssla med. Men ett av de stora sociala medierna, det är ju Facebook. Och sociala medier har ju jättestor, fått liksom, blivit en stor debatt i valkampanjer. Just nu är det ju en jättestor oro. Vad ska hända? Vad kommer det här att bli för någonting? Men när Obama använde sig av sociala medier väldigt framgångsrikt 2008, då hyllades sociala medier som någonting fantastiskt. Och Trump har dissats på hans användning av sociala medier. Och jag tänker, Facebook, och så är det en räddare för demokratiska samtalet som man sa på Obamas tid? Eller är det bara en kanal för propaganda som det har blivit, som det diskuteras just nu?
Jag skulle vilja säga som så här, först och främst när vi pratar sociala medier så måste vi inse att de har väldigt olika karaktärer. Vi kan inte sätta Twitter, Facebook och Instagram i samma båt, för de har helt olika förutsättningar. Så på Twitter så möter politikerna journalister och opinionsbildare, och där pratar man på ett sätt. Det går ganska snabbt. Facebook, då handlar det många gånger om att mobilisera sina egna. Det handlar om att ta diskussionen i form av öppen digital valstuga där du kan nå partiet. Och sen Instagram har ju kommit fram nu där det är mer en känsla, där autenticiteten är väldigt viktig. Till exempel Annie Lööf la upp sin gamla brudklänning som hon kom i efter 7 år. Hade hon lagt upp det på Twitter så hade hon ju jämnats med marken. Så vi måste prata om att det är olika karaktärer.
Mm. Och det är fortfarande en mix, vad du säger, Obama 2008, men det var ju då sociala medier framgångsrikt, det var dörrknackning som är en oerhört traditionell stenåldersmetod, det är tv-reklam, det är liksom riktade e-brev, och det är en mix av det här, och där Facebook då spelar en roll tillsammans med alla andra, men det är ju ingen universal lösning.
Absolut inte. Mm. Och jag skulle vilja säga att det som utmärkte Obama 2008 var ju det att han använde internet, sociala medier, för att understödja de andra aktiviteterna, och i USA så är det personliga mötet det viktigaste.
Ja, det är där man knackar dörr. Det har man ju testat förra valrörelsen och innan det här med att knacka dörr. Men det blev ju inte så poppis, eller?
Ja, de som knackade då säger att det var väldigt framgångsrikt. Ja. Och de som inte gjorde det säger att det där fungerar inte.
Så,
att
så kan man dra vilken slutsats man vill av det.
Men det handlar ju liksom om enkelt ut att veta vilka dörrar man ska knacka på. Då. Det kan man ju, i USA är det enklare att ta reda på detta för väljare registrerar sig som independent eller lutande och sådär. Här kan man titta sociodemografiskt, var bor människor av en viss typ, och sen kan man välja att gå i den typen av kvarter och så. Men jag är ju inte övertygad om att det funkar i svensk politisk kultur att komma hem klockan 7 till familj och knacka på dörren i likadana kläder i en viss färg och säga nu ska vi prata politik. Det kanske inte är det allra mest avspända sättet att introducera ett samtal om demokratin och möjligheterna för framtiden.
Men är det inte då också då väldigt positivt att våra politiker och partier använder sig av alla de här sociala medierna för att kommunicera med oss väljare? Så att är jag intresserad av Gustav Fridolins dagislämning så kan jag följa honom på Instagram och tycker att det är roligt att kolla Annie Lööf bröllopsklänning var det. Ja, så kan jag följa henne där. Jag själv följer bland annat Alice Bah Kuhnke på Instagram, och hon har ju lyckats kombinera det här med bilden och texten, och hon berättar om sitt arbete som kulturminister. Mm. Och det tycker jag är en väldigt lyckad liksom, kommunikationsstrategi som hon har. Men alla är inte lika duktiga. Det kan ju bli helt fel också.
Jag skulle säga att det som är styrkan hos Alice Bah Kuhnke är ju att hon faktiskt väver in sitt politiska budskap i sin vardag. Och där är ju då en politiker som faktiskt har liksom fångat och liksom hittat essensen i ett medium och använder det konsekvent. Och det är också hon själv som gör det. Det är ingen annan som uppdaterar. När det gäller politiker som kanske inte har riktigt förstått det här med sociala medier så är det ju tyvärr, måste jag ju säga, Trump då. Mm. För han tycker jag inte riktigt passar på Twitter.
Fast det var också ganska framgångsrikt. Han fick ju otroligt mycket uppmärksamhet. Och uppmärksamhet är ju det som man vill ha. Man vill ju bli omskriven.
Ja, men jag tycker samtidigt att vissa, alltså jag, det är ofta man har sagt, varför hade inte Fredrik Reinfeldt ett Twitterkonto? Och jag tänker, det var bra att han inte har ett Twitterkonto. För det är vissa sidor man inte
vill. Du tänker att han hade twittrat som Trump?
Nej, det tror jag absolut inte. Jag tror att det har varit väldigt ordningsamt och grått där. Nej, men jag tror att man måste fundera över syftet med Twitteranvändningen för Trump. Och jag får känslan av att det handlar mer om han och hans person att skapa nyhetsvärde för honom. När han faktiskt då är högsta ämbetsmannen för jordens största, eller ja, en av landets, jordets, vad heter det, länder?
Världens.
Världens länder.
Viktigaste land.
Ja, precis.
Och också en av världens största kampanjer. För det är ju så att alla, precis alla i hela världen åker ju till USA för att studera kampanjerna. Mm. Och vi tar ju med oss en hel del tillbaka. Och det gör ju även svenska partier att man tar med sig. Finns det någon risk, för det här är många också oroade över, att vi kommer få en sån ton, en Trump-ton i det politiska samtalet i Sverige? Vad tror du, Lars?
Jag tror inte riktigt det. Nej. För att när tv-reklamen infördes i Sverige, politisk tv-reklam skulle säga, så fanns ju samma farhågor att det skulle börja bli smutskastning, man kastar skit på varandra, börja negativ reklam och så, för det har man i USA. Man hade då haft politisk tv-reklam i Finland i 17 år av en helt annan karaktär, men inte en människa pratar om exempel från Finland som ett land som är så mycket mer lika än USA. Så kulturen spelar liksom en roll. Jag tror inte det skulle funka med den typen av negativ reklam hela tiden. i ett svenskt sammanhang. Det skulle slå tillbaka på de som producerar den reklamen. Så man kan bara inte åka till USA och hämta idéer. Man kan inte ha inspiration. Och sen får man återigen blanda det med de här svenska förhållandena och se vad som funkar här och vad som kanske inte funkar. Lika mycket kan det vara att man åker dit för att se vad som inte fungerar i Sverige som att se vad som faktiskt fungerar.
Mm. Så vi behöver inte oroa oss för negativ campaign från partiernas sida i alla fall.
Jag utfäster inga garantier där vid lag.
Ja, nu vill vi ha. Vi ska vara som journalister och säga så att vi ska ha ett ja
kan
eller
du
nej.
Lova? Kan du lova? Ja.
Kan
nej,
du
jag
lova?
Kan inte lova det.
Nej, du kan inte lova. Jag förstår det. Men apropå, om vi fortsätter fundera på amerikanska kampanjer, vad som funkar där och vad som inte funkar här. Jag tänker också att de svenska partierna kommer att vara väldigt försiktiga med liksom vilken ton och hur man, vilken typ av reklam och så vidare. Man kommer att ha ganska väl genomtänkta kommunikationsstrategier. Men det finns ju också andra organisationer runt omkring partierna. Och det var en ganska uppmärksammad film som LO släppte. Där LO gick i ganska hård attack mot Moderaterna. Blev senare anklagad för att sprida osanning. Och här såg vi då liksom börjar det hända saker? Börjar det bli mer negativ campaigning? Är det någonting som du ser i de här olika kanalerna?
Jag skulle vilja säga att det är olika på olika kanaler. Och sen skulle jag vilja säga som Lars säger att partierna själva, de har en god ton och de har mycket mer att förlora på att göra så här än att de har att vinna. Men precis som du säger, systerorganisationer, andra organisationer, självklart kommer det att bli utspel. Det är ju lite det vad en valrörelse också innehåller. Så att självklart kommer vi se nya typer utav tillslag eller så. Mm.
Och ungdomsförbund är alltid sådana som är mycket tuffare i sin retorik. För det ska de vara. De ska gå först och ta den där tuffa debatten. Och sen är man mer distingerad i moderpartiet då när man kampanjer.
Och så får man liksom sätta lite pli på de här ungdomarna. Precis, när de väl kommer upp i partiet och har de mognat och inte håller på
man
med
sådana
saker.
Sig ungdomligt oförstånd. Och så.
Ja, just det. Ja. Men jag tänker att om allting bara handlar om spin och att få den här liksom virala uppmärksamheten. Kan det vara så att det politiska samtalet runt omkring då, kommer det bli hårdare? Det är ju också en sak som många oroar sig för. Att det politiska samtalet, det flyttar ut på nätet, folk skriker åt varandra, det är kort, det är hårt. Det finns mycket hat och hot i olika kanaler, speciellt Twitter.
Ja, men jag skulle vilja säga att det som utmärker sociala medier är ju där att där är det inte som så att det finns plats för en balanserad debatt. Utan där är det väldigt polariserat. Antingen så är du för det här som diskuteras eller så är du emot det. Det finns liksom inga mellanting så att det uppmuntrar till att ta ställning. Och det kan ju på många sätt innebära att tonen blir tuffare och hårdare.
Mm. Jag tror att det är de mest övertygade, mest polariserade, mest intresserade som är den här diskussionen. Och de flesta svenskar har ju inte det djupa intresset för politik och finns inte med i den diskussionen. För kanske en annan diskussion på andra i andra fora eller så, men inte just deltar i den här hetska debatten. Det innebär ju inte att det inte kan vara ett problem med en hetsk ton i debatten. Men jag tror inte att de flesta människor är med i den diskussionen heller.
Mm. Och sen får vi inte glömma att sociala medier, om man tittar på Facebook till exempel, där är vi ju inte för att diskutera politik. Utan där vill man ju kolla vad mormor gjorde igår eller vad kompisen ska göra till helgen om de har druckit gott vin. Sen samtidigt så kan man ju prata om frågor som faktiskt är politik i sig själv. Man kanske pratar om närsjukvården eller äldreomsorgen. Men att man kanske inte tänker på sig själv som politiskt när man diskuterar på Facebook till exempel.
Men på Facebook så har vi också en annan väldigt stor fråga. För att i spåret av den här skandalen med Facebook och Cambridge Analytica, alltså miljontals Facebook-användare fick sina personliga uppgifter spridda, eller Cambridge Analytica kom över dem på något sätt, använde det här för att skicka ut dark ads, försöka påverka opinionen. Det är en del av den här liksom skandalen. Sen har det visat sig att på Facebook så har ju också ryssarna jobbat med åsiktspåverkan. Och det har liksom varit den här intensiva debatten om Facebooks ansvar i valkampanjer. Är det bara Facebook som har ett ansvar eller är det även partierna som har ett ansvar för hur man agerar med de här nya metoderna som finns tillgängliga? Är det något parti i Sverige som kommer använda Cambridge Analytica? Kan vi börja med att
fråga oss.
Om man ska se till vad som har stått i media så är det som så att flera partier har blivit tillfrågade men har tackat nej. Och det tror jag beror på att vi har en väldigt traditionellt stark media och att man inser att sånt där kanske backfires more än det är då. Och vad det gäller reklaminslag och dark ads, och om jag var marknadsförare så skulle jag ju dansa krigsdans över dark ads, för då kan jag alltså ta mina pengar och rikta dem och veta att rätt personer får det här budskapet. Det som är negativt är ju då när inte alla kan vara med och diskutera det här budskapet. Men där har faktiskt de svenska partierna redan agerat och Miljöpartiet var först ut där de talade om att vi kommer visa upp all vår annonsering som vi gör på Facebook. Vi kommer visa upp det. Och det följer Socialdemokraterna, det följer, alltså alla partier kommer följa efter. Så att det kommer bli någon form av reklammärkning för att just hindra den här diskussionen att ta fart.
Ja, partierna har liksom lovat en transparens att allting som man sänder ut det ska man lägga på sina egna webbar och så vidare. Och här hör jag ju Per Granqvist röst som säger hej, I'm from Swedish, we have a system for this. Eller hur? Men sen kan man ju också ställa sig frågan, med den här oron som nu piskas upp i medier om att det kommer vara rysk påverkan och vi blir manipulerade och det är mycket propaganda och sånt. Kan människors åsikter verkligen påverkas så lätt?
Ja, det är en fråga. Alltså, jag är mer orolig för detta hur man som mottagare tar till sig det. För desinformation har vi förmodligen haft i alla valrörelser. Och försöka att vilseleda och så vidare. Jag är inte alls övertygad om att folk är dummare idag än man var för 50 år sedan. Att det är snarare man är något smartare idag än man var då. Då är man också mer motståndskraftig för det här. Och exempel då från tyska valet till exempel hade vi motsvarande diskussion. Det finns inga som helst belägg eller bevis för att det här skulle ha påverkat valutgången där. Så det handlar ju både, naturligtvis görs det försök, men det viktiga är ju hur vi agerar som väljare inför ett val, vad vi tar till oss och så, om vi går på allting, om vi är källkritiska och så som vanligt.
Ja, och det är ju självklart att Cambridge Analytica, de har ju blåst upp sin roll och menar ju på att det var de som såg till att Trump blev vald. Men de är ju ett företag. De vill sälja sina tjänster, så det är klart att de kommer säga att vi är världsbäst på att påverka människor i deras politiska val, tänker jag. Men är det lite så, har vi fått moralpanik? Har vi, varför har vi den här diskussionen? För det känns ju ändå som nu när vi sitter här och pratar så är det så här, nej, men svenska partierna, de kommer inte använda det där och de är transparenta och vi påverkas inte så mycket. Är det lite moralpanik?
Ja, absolut. Jag skulle säga att varje gång det kommer något nytt så är det klart att vi oroar oss. För vi gillar ju inte förändring.
Nej, jag skulle ju ha blivit helt förstörd. För jag växte upp med videovåldet.
Ja, herregud. Hur lever du idag?
Ja. Jag växte upp med televisionens genombrott. Redan 1960 sa Torge Erlander, jag kommer inte vinna några mer val för jag är för ful och jag funkar inte i tv. Det visade sig att det var inte på det sättet. Alltså, när nya medier kommer så tror man att det här förändrar helt förutsättningar för politiska samtalet. Och så visar det sig att det, så har det ju inte riktigt varit. Utan de flesta val går till så att människor tänker, ja, vilket parti ska man rösta på? Jag röstar på ett parti som jag tycker har den bästa politiken i de frågor jag tycker är viktiga. Och sen kan det finnas sociala medier, radio, tv, det finns en massa informationskanaler av olika slag. Men det är liksom det grundläggande. Och det innebär att om man tänker på det sättet så är man ganska resistent ändå. Det behöver inte vara svensk naivism, utan det kan ju vara en ganska rationell hållning som många människor har. Mm.
En till sak som jag tycker vi ska diskutera lite grann, det är liksom de traditionella medierna. Mm. För även om vi pratar väldigt mycket om sociala medier och hur mycket det påverkar och vad som kan hända där och så vidare, så har vi ju traditionella stora medier. Hur kommer de rapportera? Vad kommer mediernas roll vara? Vi har redan pratat om att det finns otroligt många kanaler och det kommer ju pratas politik lite överallt. Men kommer det se annorlunda ut 2018 mot för 2014?
Jag tänker börja här. För att...
Jag förstår, jag är lite förvånad att du börjar, för vi kommer överens om att jag skulle börja. Men...
Okay, jag börjar, jag tar alla den. Nej, men det jag tänker som kanske kommer vara den största, alltså, som vi såg 2014 och som kommer bli ännu större här nu 2018, det är att det kommer bli ännu fler partiledardebatter. Förr så var det SVT, sen TV4 som hade monopol på de här partiledardebatterna. Men de ökar, nu har Aftonbladet sin, Expressen har sin, Ura sin, alltså you name it. Så det kommer bli allt fler partiledardebatter.
Mm. Och att omfattningen och bevakningen ökar också. Mm. Och jag tycker generellt att vi har en bra mediebevakning av valen av traditionella medier som belyser väldigt mycket. Ett problem som vi har sett i våra studier är ju då att den här andelen så kallad speljournalistik ökar. Sakpolitiska inslag i traditionella nyheter minskar från val till val, sakta men säkert. Och allra mest gäller det här de sista dagarna före valet. Då har vi allra mest utav speljournalistiken. Och det är det ögonblick då människor ska bestämma sig för vad man ska rösta på. Då ger de seriösa nyhetsmedierna allra minst information till sina väljare. Det hoppas jag förändras i år.
Ja, då kan man också ställa sig frågan, det här programpunkten före oss så pratade man om fake news och sa att ja, det är svårt att veta, vad är det ens? Hur definierar man det, och är det någonting som vi kommer att få se? Är det något vi bör vara oroliga för? Finns det liksom de här trollfabrikerna? Kommer de att skapa en massa falska nyheter som sen pumpas ut via de traditionella medierna?
Ja, det är vad som tyder på det, då innebär att sorteringsmekanismen inte funkar, att redaktioner köper liksom falska nyheter och sprider dem vidare och så vidare. Ja, det kan säkert hända, men i grunden så tror jag att det finns också där ett motstånd mot det här och en filtrering som ändå är positiv och en skepsis på redaktioner och allmänhet och hos partier för det här fenomenet också. Och fake news kan ju vara mycket. Det kan vara det som är medvetet manipulerat. Det kan också vara det som är missuppfattat. Det kan ju vara nyheter som är falska utan kanske haft intentionen att vilseleda. Mm. Så det är ett lite knepigt begrepp att jobba med.
Mm. Ja, i så fall så är det vi att prata om desinformation. Att istället för att gå fram till mötes med att prata om fake news så kanske vi ska prata om desinformation. Alltså där uppsåtet är faktiskt att inte fara, eller fara med osanning.
Jag lärde mig faktiskt ett nytt ord idag i morse när jag lyssnade på radio. Då pratar man om informationstvätt. Mm. Är det någon som känner till det? Man menar på att precis som man kan tvätta svarta pengar så kan man tvätta information, alltså desinformation, propaganda, paketera om det till nyheter. Och här var det då en amerikansk, om han var chef för NSA, alltså spanings, jag vet inte riktigt vad det står för, NSA.
National Secret.
Security, ja. Någonting. Ja, det vet jag, amerikanskt. Mm. Något sånt där. Och menar på att, ja, att det kommer vi få se. Och han varnade nu inför svenska valrörelsen att, att det här informationstvätt, det kommer att komma till Sverige också. Men tror vi att våra präktiga, duktiga medier kommer gå på det här och köpa tvättad information?
Det förutsätter ju en annan sorts tvätt, närmast hjärntvätt. Att vi liksom sopar bort all form av motståndskraft och så. Jag är inte säker på det. Men det kan göras på ett mer raffinerat sätt, tror jag, någonsin tidigare. Men det är fortfarande ingen liksom garanti för framgång.
Nej, för det är ju något som många liksom är oroliga för. Att kan man lita på det som sägs i nyheterna? Är de liksom opartiska och så? Slutsatsen som vi forskare brukar säga, det är ju att vi har ju väldigt bra medier. Men det kommer ju alltid upp i debatten att media är vinklade, att medierna alltid tar parti för ett specifikt parti eller en politisk fråga eller någonting sånt. Kan vi liksom döda den myten att medierna är partiska och driver någon slags politisk agenda?
Vi kan döda myten att medierna är partiska på samma sätt hela tiden, för det är de inte. I varje valrörelse är det något parti som gynnas mer än något annat, men det är tack och lov brukar vara olika partier. Och det är lite intressant, en av de största myterna är att alla medier är rödgröna och framförallt miljöpartistiska, för alla journalister är miljöpartister. För några veckor sedan kom en studie som visade att Miljöpartiet och kritiken, det var en parti som fick mest kritik i svenska nyhetsmedier. Så att det finns nog all anledning att döda sådana myter.
Mm, härligt. Vi slaktar myterna här, ja. En efter en. Om vi ska ta oss tillbaka då till valrörelsen. Det är ju ungefär 5 månader kvar. Vi vet att vi kommer att ha traditionella valstugor och valreklam. Vi kommer att ha medierna kommer ha sina partiledardebatter och så vidare. Hur ska man ta till sig den här valrörelsen på bäst sätt? Vad är liksom, vi har ett stort medielandskap, det finns så mycket Vad är ert bästa tips inför valrörelsen? Hur ska man navigera i det här lite osäkra, läskiga på ett sätt medielandskap där man inte riktigt vet om kan man lita på saker eller inte? Har du något bra tips, Marie, som vi kan ta med oss härifrån?
Något vi såg 2014 som var väldigt populärt var ju valkompasser. Och det kommer förmodligen bli ännu större 2018. Så mitt tips till väljaren är att vara lite aktsam med att dra slutsatser från de här valkompasserna. För de är inte alltid korrekta alternativt. Alla sakfrågor finns inte representerade så att man kanske alltid får en viss typ av svar på de där. Själv så blir jag alltid piratpartist, vilket jag tycker är väldigt roligt. Jag tror inte det. Så valkompasser som kommer antagligen kommer att finnas överallt. Var lite reflekterande över vad är det för frågor, hur är garderingarna gjorda och liknande.
Valkompasserna är väldigt populära.
Absolut.
De används av otroligt många. Vem är det som gör dem?
Alla.
Nej, men vilka är det som skapar dem?
Jag tror att det är dels företag. Ibland så har man lite högre ambitioner och använder statsvetare. Statsvetare har ju kanske inte hela bredden alltid, men de är ganska duktiga. De är väldigt duktiga, jag vill inte säga någonting annat om dem. Men självklart så finns det ju motiv hur man sätter ihop sina valkompasser.
I början gjorde ju partierna egna sådana kompasser också. Då riggade man ju frågorna så att man föll rätt så att säga och blev rätt färg på sig.
Aha, men det har nog genomskådats. Det är ju på någon slags då också någon så här lite försök till hjärntvätt.
Valkompasstvätt kan
en
man säga.
En valkompasstvätt. Mm. Ja.
Fast om man var smart så skulle man ju då kalla det istället hur mycket liberal är jag, eller hur mycket centerpartist eller S är jag, och istället då få kanske en indikation på om man är light eller om man är mer. Och då hade det inte varit lika falskt, tycker jag. Mm.
Ja. Vad säger du, Lars? Nya medielandskapet och nya kampanjer. Hur ska man bäst navigera genom det här?
Ska man navigera behöver man en GPS.
Ja, en GPS.
Och GPS i valrörelsen betyder då gå på sakpolitik, glöm politiska spelet. Två GPSer.
På med GPSen. Vad kan man köpa den här GPSen?
Ja, den kan delas ut. Den finns i vårt material. Så
det, det var nu du skulle säga här på universitetet. Ja, sök en kurs.
Ja, en kurs. Nej, men vad jag menar med det här är egentligen då att det kommer översköljas av jättemycket politik i medier och partier och utspel och allt sånt där. Och då får man liksom försöka hålla huvudet kallt lite grann och sovra då. Vad vill man egentligen? För det finns en kärna utav idéer, det finns en kärna av politiska förslag under all den här glättiga utspelsytan och kampanjytan och så. Och där kan vi liksom hitta stora viktiga skillnader mellan partier. Men det är ju svårt då att navigera i denna urskog utav utspel och skandaler och medierubriker och alltihopa. Mm.
Jag skulle säga så här då, om du säger att man ska ta en valkompass, du pratar GPS, kanske lite källkritik, hålla huvudet kallt, så skulle jag vilja säga så här då, att jag tycker man ska våga testa lite av varje. Tänker den här liksom fredagslösgodispåsen ni köper. Ofta plockar man ju exakt samma bitar och lägger i, gör du det? Ja, men ibland så kan man ju känna sig lite vågad och då tar man det där lite extra salt eller sura eller vad det nu kan vara. Så i valrörelsen tänker jag att man kan plocka som en lösgodispåse. Man kan testa och följa minister på Instagram, man kan ju kanske testa Twitter om man vågar, det är lite hårt debattklimat där. Använd Facebook för att söka upp politiker, ställ frågor. Nu kan man också följa partiledarna i utfrågningar på YouTube, för det finns ju en influencer som gör partitempen. Testa partitempen och jämför det med SVT:s partiledardebatt. Så det är mitt tips. Det finns mycket nytt, spännande och intressant. Så en lösgodispåse som ni kan snaska på hela vägen till det blir valvaka den 9 september. Och med det så skulle jag vilja säga tack till mina intressanta gäster och tack så mycket till publiken som har varit här och lyssnat idag. Tack.